Det är så att alla människor någon gång, om så att säga tillräckligt många punkter är nedtryckta, så tror jag att de flesta kan döda en annan människa. Den sociala skammen för honom att bli påkommen med att ha lurat de här människorna på pengar och så pass stor, så att han valde att hellre då, för att slippa det, så valde han hellre då att röja undan de människorna som nu började kräva tillbaka sina pengar och chansa på att det skulle gå vägen.
Det finns mordhistorier som på ett plan uppvisar en logik vi alla kan följa, men på ett annat plan är fullständigt obegripliga, som ställer allt man tror sig veta om människor, moral och medkänsla på sin spets. Men också på ett djupare plan får mig att fundera på våra inbyggda spärrar. Skulle vi alla kunna bryta våra mest starka spärrar om situationen blev tillräckligt spetsad? Det är en fråga jag efter mer än 20 år i den här branschen ännu inte kunnat besvara. Men ibland tycks svaret vara ja. En sån historia är om den franske läkaren Roman. Den fick sin katastrofala kulmen 1993 när hans hus brann ner. Hans två barn och fru omkom och hans föräldrar blev mördade samma dag. 2001 skrev författaren Emmanuel Carrère en bok om historien med titeln Dr. Roman. Det är en av de mest fascinerande och skrämmande böcker jag läst. Dr. Jean-Paul Roman bodde med sin fru och sina två små barn i den franska byn Prévisy-Moins, nära gränsen till Schweiz. Han var utbildad läkare och hade en högt uppsatt position på Världshälsoorganisationens huvudkontor i Genève. Varje dag reste han över gränsen till sitt jobb och ganska ofta deltog han i internationella konferenser runt om i Europa. I och med att han jobbade i Schweiz hade han möjlighet att investera pengar skattefritt i olika fonder bortom franska myndigheters kontroll. Något som hans föräldrar, släkt och vänner utnyttjade. De gav honom pengar att föra över gränsen. I hemlighet hade han också på ett ganska typiskt franskt manér en älskarinna. Men det fanns ett problem. Ett ganska stort problem. Allt var en lögn. En fantasivärld. Han var inte läkare. Han hade missat redan den första tentan, men ändå uppehållit sig på universitetet hela utbildningstiden och låtsas ta examen. Han hade inget jobb i Genève. Varje dag när han åkte dit satt han i kontorshusets kafeteria och lät tiden gå eller gick en promenad runt sjön. Och han hade inte heller tillgång till skattefria fonder. Pengarna han fick för att investera var de han levde på. Det höll i 18 år, men i början av 1993 sprack bubblan. Både hans föräldrar och hans älskarinna krävde att få sina pengar tillbaka, pengar som inte längre fanns. Han insåg att hans fantasivärld skulle spricka. Den 9 januari på kvällen, när barnen gått och lagt sig, slog han ihjäl sin fru och lät hennes kropp ligga kvar i sängen. På morgonen efter väckte han sina barn, lagade frukost och tittade på tecknad film. På kvällen la han dem och när de somnat sköt han ihjäl båda två. Nästa dag lämnade han alla tre kroppar i huset och åkte till sina föräldrar som han också sköt ihjäl och deras hund. På kvällen plockade han upp sin älskarinna. De hade blivit bjudna på middag av hälsoministern, sa han. Men på vägen stannade han bilen och försökte strypa henne. Men hon gjorde motstånd och klarade sig. Så han skjutsade hem henne och åkte tillbaka till sitt hus med de döda familjemedlemmarna. Där hällde han tändvätska i vardagsrummet, tog sömnpiller och tände på. Men han överlevde branden och medicineringen. Och enligt författaren av boken verkade som om självmordsförsöket var mer eller mindre iscensatt. Sömnmedlet hade gått ut. Han hade starkare piller på att välja på om han verkligen var seriös. Och branden upptäcktes av snöröjarna han visste skulle komma efter någon halvtimme. Det här fallet blev naturligtvis enormt uppmärksammat i Frankrike. Dr. Roman dömdes i juli till livstidsfängelse. Han diagnostiserades också att ha en narcissistisk personlighetsstörning. Och varför berättar jag om det här gamla fallet i den här podden? Jo, därför att i maj 2015 fick vi ett svenskt parallellfall. Polisen i Jönköping grep den svenske doktor Roma, kapitalförvaltaren Zoran Radovanovic. Han var 51 år, bodde i Bankeryd och drev ett framgångsrikt investmentbolag i vilket människor satsade pengar. Han var också en omtyckt granne, en engagerad fotbollspappa, bodde i ett fint hus och körde en tjusig bil. Men även han, liksom doktor Roman, levde i en lögn. Han var ingen duktig kapitalplacerare. Pengarna som han fått i uppdrag att förvalta hade han i själva verket levt upp själv. Och sommaren 2015 sprack hans bubbla. Ett äldre par i Norrahammar utanför Jönköping ville ha tillbaka sina pengar. Pengar som alltså inte fanns. Den 27 maj hade Radovanovic ett möte med mannen hemma hos paret. Han hyr en bil och på väg dit köper han tändvätska, tejp och ett baseballträ, men också räksmörgåsar. Mötet börjar med att de två äter smörgåsarna och slutar med att Radovanovic slår ihjäl mannen med ett baseballträ. Och sen väntar han in mannens hustru och slår även henne med baseballträt. Och så sätter han eld på huset. Kvinnan dör inte av slagen utan kvävs ihjäl av rökångorna. Men elden tar aldrig riktigt fart, så när polisen kommer till platsen finns ganska många spår att gå på. Och det tar bara några dagar innan polisen kan koppla ihop Radovanovic med paret. Han grips och erkänner mer eller mindre direkt. Och där skulle den här historien kunna sluta. Men det gör den inte. För under förundersökningen får polisen upp ögonen för en annan brand inte långt därifrån i Hökensås 3 månader tidigare. Även där hade ett äldre par brunnit inne. Huset och kropparna var så förstörda av branden att det inte fanns några spår eller tecken på att den skulle varit anlagd eller att paret omkommit av andra orsaker än lågorna. Men när nu polisen tar en ny titt på fallet hittar de slående likheter med Norrahammar. Även detta par hade gett pengar till Radovanovic. Även de hade stämt möte med honom. Även här hade han hyrt en bil, köpt tändvätska och en kofot på vägen. En kofot som polisen hittat på hans kontor när de gjorde husrannsakan efter branden i Norrahammar. Nu undersökte man den närmare och gjorde ett avgörande fynd. Blod från paret i Hökensås, som man alltså först trott hade dött i branden, fanns på kofoten. Bevisen var alltså mer eller mindre identiska i de två fallen. Men det fanns en viktig skillnad. Zoran Radovanovic, som alltså erkände att han mördat paret i Norrahammar, förnekade att han hade någonting med det andra parets död att göra, trots inköpen, trots blodet på kofoten. Men varken tingsrätten eller hovrätten trodde på honom. Den 26 april 2016 faller den slutgiltiga domen, livstidsfängelse för alla 4 morden. Och därmed går han till brottshistorien som den dubbla dubbelmördaren och Sveriges doktor Roman. Den som ledde polisutredningen var kriminalinspektör Johan Frisk.
Från kapitalförvaltare och fotbollspappa till Sveriges första dubbla dubbelmördare. Istället för att tillkännage sina lurendrejerier i mångmiljonklassen mot ett 20-tal av sina klienter valde Zoran Radovanovic att sopa undan spåren från förskingringarna genom 2 brutala dubbelmord.
Ja, Johan Frisk, välkommen till min podd. Kan du berätta då, hur kom du in i det här ärendet? Hur började allt det här för dig?
Det här var ju i maj månad 2015. Vi var i Jönköping och arbetade med ett annat mordärende och vi låg i så kallad PUG-formation. Det innebär då att det hade bildats en särskild utredningsgrupp för att utreda ett kvinnomord som var i Jönköping. Och om jag inte minns fel så var det någon av teknikerna som ringde till mig den här torsdagen den 27 maj Och de var ute på en brand i Norra Hammar där man hade anträffat två stycken avlidna personer. Läget var oklart, man var inte riktigt säker på vad det var som låg bakom den här branden eller dödsfallen. Men man tyckte väl att det såg lite konstigt ut. Och vi hade en diskussion då hur man skulle göra, och det bestämdes då att platsen skulle avspärras och kropparna skulle tas om hand och transporteras till Linköping då för rättsmedicinsk obduktion för att kunna se då dödsorsaken på de här personerna. För just vid det tillfället så kunde teknikerna inte säga någonting.
Men vad var det då som gjorde att man ändå anade att någonting var fel?
Ja, det var ju, branden hade ju uppstått, eller det hade brunnit som mest. Alltså hela fastigheten var ju kraftigt rökskadad, kan man ju säga. Men det konstateras att det hade brunnit i ett utrymme, eller ett kontorsutrymme i källardelen av den här fastigheten, eller villan som det var. Och inne i det här rummet då så hade man anträffat två döda kroppar. Och spekulationsvis då så finns det ju en rad alternativ vad som kan ligga bakom. Men eftersom vi var involverade i det vi var, så bestämdes då att läget skulle frysas och att vi hade kontakt med krimjouren i Jönköping med för att vi skulle då vidta vissa åtgärder under eller fram till dess att obduktionen var klar och vi visste vad det mer handlade om.
Mm.
Och bland annat så var det just det här fyndet av tändvätskeflaskor som hittades på plats. Det var sex stycken som man hade anträffat där i anslutning till det här rummet. Och en av de åtgärderna då som vi gick igång med direkt, det var just att skanna Jönköping helt enkelt, var man sålde sådana här flaskor. Det var ett inte sådär jättevanligt fabrikat.
När förstod ni då att det var något konstigt, att det var ett brott bakom?
Ja, det var ju först efterföljande vecka på tisdag när man ringde från rättsmedicin, och det framstod som helt klart då att de var mördade, bägge de här människorna.
Mm.
Och då bestämdes att vi skulle lämna den mordutredning vi höll på med och börja utreda det här istället, och sen lämnades det här andra mordet då över till lokala utredare i Jönköping.
Mm. Och vad gjorde ni då? Vad är det första ni gör då när ni så att säga formellt tar över en utredning?
Ja, vi fortsatte ju i samma puggkonstellation då som vi hade varit på det andra ärendet i, och med den organisationen som följer med det. Och det är de här vanliga momenten då, kartläggning, offer, dörrknackning, den här kronologiska arkeologin som alla mordutredningar innebär. Och att försöka knyta då en gärningsman till tid och plats för den här branden. Tidsspannet var ju ganska tacksamt ändå, vi visste ju ungefär när det hade skett. Och sen är de här vanliga momenten då att titta på offrens sista kontakter, vem var sista besökare, vem man pratade med dem sist, hela telefonbiten då, vi tar in tömmer basstationerna i Norra Hammar, vi tittar på offrens telefon och vilka de har varit i kontakt med och så vidare.
Mm. Men de här flaskorna du nämnde, det blev, visar sig efteråt, ett slags genombrott.
Ja, ganska snabbt så fick vi reda på då. Jag kommer inte ihåg om det var då på tisdagen eller onsdagen, men då framkom i alla fall att en person hade varit och köpt tre sådana här flaskor på K-Rauta i Jönköping. Och vi fick in övervakningsfilmen från det tillfället, och vi kände inte igen den här personen då. Det visade sig sen att det var den misstänkte.
På den här övervakningsfilmen syns hur Zoran Radovanovic skojar och skämtar med en annan kund innan han köper tändvätska. Enligt polisen är det den tändvätskan han använder när han senare tänder eld på det hus där han misshandlat ett par i 70-årsåldern med ett baseballträ. Kvinnan ska fortfarande ha varit vid liv när huset tändes på.
Vad gjorde du av de här flaskorna sen?
Förbrukat, hemma.
Du har förbrukat de här flaskorna?
Ja.
Och när har du förbrukat de här flaskorna?
Ja. Det kan jag inte säga exakt, men det är ju hemma. Jag har grillat och det är så jag har förbrukat dem. Jag kan inte säga vilka dagar det är.
Nej.
Turligt nog så hade han ju betalt då med ett betalkort. Och vi kontaktade då den firman eller det företaget som hade det här kortet, men de hade något strul med sin data, så att det dröjde några dagar innan vi fick reda på vem det var.
Mm.
Och under den tiden då så hade vi också fått in vad som vi kallar då höglisten, alltså telefonlisterna på offerna. Och då såg vi då att den här personen hade varit i kontakt med paret här.
Mm.
Det var så liksom det började på.
Men när ni får då namnet på han som har köpt tändvätskorna, det är så här, efteråt förstår vi att det var väldigt viktigt. Men där och då, vilken tyngd har det?
Alltså det är ju, vi är ju väldigt försiktiga med att bestämma oss och fastna i en inriktning för tidigt. För risken är då att lägger man så att säga alla äggen i samma korg för tidigt, så är det lätt att fastna. För att om man då kör in på ett uppslag och bara liksom arbetar med det i kanske en vecka, två veckor, och sen det visar sig att man avfärdar det, så har man ju tappat mark under tiden, tiden har förlutit. Så att vi körde ju på flera tänkbara hypoteser eller tänkbara gärningsmän, och det fanns ju fler än han då som vi tittar på. Och det är ju rutin, vi börjar ju titta på, gå inifrån offren och utåt, anhöriga, och sen vidare utåt då, och titta på dem. Och efter, vad det gäller den här misstänkte personen då, så såg vi också då när vi fick in de här basstationerna att hans telefon positionerade då på kvällen här då, innan mannen upptäcktes i Norrahammar.
Mm.
Och det stärkte ju misstankarna ytterligare. Men generellt sett så kan jag ju säga det att även sen att vi får honom både anhållen och häktad, så går ju ganska stor del av utredningsresursen åt att eliminera andra tänkbara gärningsmän. Så att vi liksom, det släpper ju nästan aldrig innan utredningen är klar. De pågår hela tiden.
Och det är väl det som vi utomstående inte riktigt förstår. Utan när man i efterhand följer en utredning, så verkar ju allting ha gått spikrakt så här. Men så enkelt är det inte när man är mitt uppe i det.
Nej, absolut inte. Och för att det ska bli en stabil utredning, så måste vi ju eliminera alla rimliga tvivel vi kan. Det får så att säga inte finnas några lösa trådar i utredningen.
Men om vi då går tillbaka till den här misstänkta, då hade ni alltså, han hade köpt tändvätska, ni kunde se att han hade varit på platsen via mobiltelefonen, och ni kunde också se att offren haft kontakt och kände honom. I vilket läge tycker ni att ni har tillräckligt mycket för att ta in honom?
Ja, vi kunde ju se att han hade varit i Norrahammar, inte på platsen. Nej. Men det är ihop med tändvätskorna och så vidare då, och sen hördes ju anhöriga till offren. Och det visade sig då att den här misstänkta personen hade stämt träff helt enkelt med maken i det här paret på kvällen. Och han skulle besöka honom helt enkelt. Och hans hustru skulle komma senare på kvällen.
Offrets hustru?
Offrets hustru, ja. Mm. Och då stärktes ju misstankarna ytterligare, för att det framstod ju då som ganska sannolikt att han var den sista som hade haft kontakt med honom i livet.
Mm.
Och veckan flytt på där då, och jag vet, framåt fredagen då så hade vi det klart för oss. Och då ihop med åklagare så hade vi ett resonemang då hur vi skulle göra. Skulle vi ta in honom nu eller skulle vi avvakta lite för att kartlägga honom ytterligare, för att bekanta oss med honom helt enkelt. Och det är alltid svårt. Vi brukar alltid försöka jobba upp en misstanke mot en person då så pass mycket så att det blir på sannolika skäl, så vi slipper skälig misstanke och kanske bara en veckas häktning, för det blir sällan bra.
Mm.
Men det bestäms för att vi skulle avvakta, och vi var i kontakt då med vår spaningsrotel eller spaningsgrupp, och det bestämdes då att han skulle följas under helgen.
Mm.
Och sen pågick det vissa andra utredningsåtgärder samtidigt.
För det där är ju, vad jag förstår, ofta en diskussion i utredningar när man har en misstänkt.
Ja.
Därför fördelen med att vänta är att den misstänkt kanske gör saker som stärker misstankar, när man kanske hittar andra grejer. Faran är att den misstänkte förstår att han är misstänkt och försvinner.
Ja, det kan man kanske leva med då, men den största oron är ju att sker något mer brott?
Mm.
Sker någonting mer?
Mm.
Det är den största oron, och det där är ju alltid jättesvårt, och det ligger mycket ångest i de besluten, kan säga, och jobbigt om man ligger sömnlös och så här då. Men ibland måste de besluten tas även om de kan vara jobbiga, men så blev det i alla fall. Och
Men sen grep ni honom, hur gick det till?
Ja, han var hemma i sin bostad, och två spanare hade koll på honom, och det bestämdes då att han skulle, när han lämnade bostaden, så skulle de följa efter. och gripa honom då när han ställde ner bilen i parkeringsgaraget på sin arbetsplats. Och så skedde också.
Mm. Hur reagerade han?
Han blev nog väldigt förvånad. Han nästan till svimmade när de gick fram och sa vad det handlade om, att han skulle följa med. Han blev nog väldigt chockad i det läget.
Mm.
Men han hämtade sig ganska snabbt.
Mm.
Och sen fördes han in då till polisstationen och sen vidtogs ett sånt där så kallat 24-8 för, alltså ett anordningsförhör. Och efter att han har delgivits misstankarna där och sina rättigheter och allt det där då, så erkände han ju mordet på paret i Norrahammar ganska omgående.
Mm.
Och lämnade sådana uppgifter i det här första förhöret som var exklusiva för en person som har varit på brottsplatsen.
Och jag har ett baseballträ i handen. Jag vet att jag delar ut ett slag. Men jag kan inte säga hur många slag det var. Det vet jag inte.
Och då skulle det kunna vara klart, men det var det ju inte i det här fallet. Kan du berätta det? Han erkänner, då förstår ni att han är rätt person. Vad får ni reda på honom när ni börjar undersöka honom omgivningen? Vad får ni fram om honom?
Ja, det vidtogs ju då en omfattande kartläggning av honom då, hans bekantskapskrets, umgänge och hela paketet så att säga. Och det visade sig då att han var ju investeringsförmedlare. Han alltså investerade pengar åt folk i fonder och liknande. Och vi tittar på hans ekonomi bland annat och vi såg ju då att han spenderade ganska mycket pengar privat och så vidare. Och sen började vi då förhöra folk i hans närhet, kunder och liknande. Och det visade sig ganska snart då att det var flera kunder då som hade låtit honom investera ganska stora belopp och att de hade börjat ana då att de här pengarna var borta helt enkelt.
Mm.
Och när vi gjorde den där kortläggningen då så tittade på kontakter då som man hade haft, så hittade vi då bland annat en man som bodde i Stockholm som hade varit i kontakt med den misstänkte samma dag som det brann i Norrahammar. Och eftersom det låg så nära brottet då, för vi utredde då om det fanns någon mer tänkbar gärningsman naturligtvis. Och i det arbetet då så ringdes den här personen upp för att boka ett förhör. Då visade sig att det här var sonen till ett par som hade brunnit inne tidigare samma år i mass i Hökensås. Och han mer eller mindre bara hade väntat på att polisen skulle ringa, för de hade sina misstankar som de hade framfört till polisen i det polisområdet som Hökensås tillhör.
Mm.
Vi kände inte till egentligen den där banden annat än flyktigt vi hade sett i media. Och de hade ju då brunnit inne som sagt den 9 mars 2015. Mm. Några månader innan det tillfället då. Och då så kontaktade vi kollegorna i Västra Götaland och bad att få den utredningen. Och när vi tittade där så fanns det en hel del likheter med händelsen i Norrahammar. Han hade varit där på kvällen för att ge dem råd och då vad det gällde det här med de investeringar som de hade gjort. Och sen hade det börjat brinna på natten då och bägge kropparna var helt destruerade kan man ju säga.
Men hur tänkte du då när du fick tag i den här andra branden och du började förstå att det kanske hängde ihop?
Ja, det är klart att det var ju väldigt anmärkningsvärt. Vi gjorde ju samma moment runt branden i Hökensås som vi har gjort med Norrahammar. Vi tittade på hans inköp och så vidare. Det här inköpet och sen skedde samma dag som det brann i Hökensås. Det hade vi sett tidigare innan vi kände igen Hökensås, och där hade det inhandlats kofot, plasthandska, rep, silvertejp och vad som sen i domen kommer att kallas för ett mördarkit.
Mm.
Och det är klart att då reste sig ju narkon lite då, va? Och då inledde vi en förundersökning i det ärendet och vi tog över det då så att säga från Västra Götaland, och det bestämdes med kollegorna i Västra Götaland att vi skulle utreda det som ett dubbelmord också.
Mm. För när den branden inträffade i Hökensås, då fanns det ingenting som gjorde att man misstänkte att det var något konst. Att det var en, huset hade brunnit, folk hade brunnit inne, två personer. Det fanns ingenting i det då, där och då, som gjorde att man misstänkte att det var ett brott bakom.
Nej, kollegorna hade gjort teknisk undersökning på brandplatsen och så vidare och hittat rester av kropparna, och man lyckas väl identifiera på brandplatsen var kropparna hade luggit och så vidare. Men man hade ingen brandorsak, man hade ingen dödsorsak, och då är det ju svårt naturligtvis. Man undersökte skorsten, och det var ju det enda som fanns kvar noga. Men man kunde inte hitta någon brandorsak, så att det där ärendet hade ju lagts ner.
Mm. Han erkände ju då branden i Norra Hammar ganska omgående. Hur reagerade han när ni kom med de här nya anklagelserna?
Och när vi hade jobbat upp det ärendet, alltså branden i Hökensås, efter ett tag så delgavs han ju misstankarna runt det då. Och då nekade han ju. De misstankarna förnekade han ju genom hela utredningen. Mm.
Under fredagen påbörjades rättegången mot Zoran Radovanovic, som misstänks för 4 mord, 2 mordbränder och bedrägerier i mångmiljonklassen. Under dagen erkände han ett av dubbelmorden, men han nekar fortfarande till det andra.
Han har gjort fel, han är ångerfull, och han ställer upp på att man liksom fördömer honom.
Vad fanns det för likheter? Vad var det som gjorde att ni var säkra på att han också hade gjort den andra branden? Det var tändväskan?
Ja, det var tändväskan, inköpet dagen efter. Vi kunde se då att utredningen visade då att det här paret i Hökensås ville ha ut sina pengar som han hade investerat åt dem. De hade ju renoverat och byggt den här sommarstugan som brann, och de skulle betala snickare och andra för de pengarna, men de fick dem inte. Utan vi såg ju mejlkorrespondens och annat, och genom förhör med anhöriga till dem, att de hade ju varit på honom ganska länge om att få de här pengarna, men fick aldrig någonting. Och sen hade han ju då bokat den här träffen kvällen innan det började brinna, sen på natten med dem, och han, även där då, var den sista som var på plats. Mm. Och han var knuten till platsen då genom telefon och annat där också, plus att han själv medgav att han hade varit på besök den här kvällen.
Så man kan säga punkt efter punkt så stämde de överens? De
ja, visst. Det var ju väldigt liknande modus som det var i Norra Hammar, kan man säga. Mm. Skillnaden mellan Hökensås och Norra Hammar var ju det att i Norra Hammar så man ju inte huset ner.
Blev du förvånad över att han hade en helt annan inställning till den första branden då?
Nej, det där är ju väldigt olika. Man upphör väl aldrig förvånas, eller å andra sidan så förvånas man aldrig. Mm. Så att man när man driver sin utredning naturligtvis, så har man ju en tanke på ett scenario som det kan gå till. Men i 99 fall av 100 så har det aldrig gått till så som man själv tror. Så att det är bättre att släppa alla sådana tankar, utan att sortera upp ärendet i 2 höga där man vet. Mm. Och där man så att säga kan ställa ut en rimlig tvivel. Och sen får man ha en hög som får ligga väldigt mycket för sig själv, med hypotes och tankar som man då antingen bekräftar eller avfärdar. Det är så en utredning går till. Mm.
Men ni hittade också, när det gällde då den första branden, men den branden som ni började undersöka som nummer 2, ni hittade den här kofoten?
Ja, det var ju så att när han greps så gjordes det husrannsakan i hans bostad och på hans kontor. Och det var så att på fredagen efter att det hade brunnit i Norra Hammar så lämnade teknikerna platsen obevakad. Den var avspärrad men obevakad. Och de hade undersökt kåken, det fanns inga brytmärken eller någonting på den. Men när de sen kom på måndagen, alltså veckan innan han greps då, så kunde de se att det fanns brytmärken på en dörr i källarplanet. Och i och med att vi hade brytmärken på den där då, så hade ju folket som gjorde husrannsakan med sig där för att leta just efter en kofot. Mm. Och den där kofoten hittades jämt en kopiator i hans kontorsutrymme in i stan. Och den togs i beslag med bäring på, för att liksom utreda de här brytmärkena i Norra Hammar.
Jag köpte ju handskar. Jag köpte svarta sopsäckar. Och det är ju till sly hemma och dylikt. När jag jobbar i trädgården. Kofoten köper jag av 2 anledningar. Dels, vi har ju fällt träd i omgångar på våran tomt. Och vi ett par tillfällen så har vi satt klingan där den fastnar. Och då är det alltid bra att ha en kofot och få loss mot sågen, klingan alltså. Repet tror jag var en förberedelse för att exempelvis dra ett träd åt rätt håll i samma fällning. Det enda jag inte kan redogöra för egentligen, det är tejpen. Men någonting var det i alla fall som skulle användas. Men inte exakt vad vet jag inte.
Så då visste ni inte att hade ett avgörande bevis i ett mordfall ni inte ens kände till?
Nej, utan tanken med det där beslaget var att jämföra den här kofoten med brytmärkena på den här dörren. Och paradoxalt nog, så jag kommer så väl ihåg, vi satt och diskuterade vi skulle göra med den här kofoten. För att vi hade ju mordvapnen i några hammar, det här baseballträet. Och hur ska vi göra? Ska vi begära DNA på den här kofoten med eller inte? Eller ska vi bara köra verktygsspåren? Mm. För kofoten var ju redan knuten till den misstänkte eftersom den fanns på hans kontor.
Mm.
Men den där diskussionen landade i alla fall i att vi kör DNA också. För att stärka den här knytningen ytterligare. Och det är så att när de undersöker de här föremålen så kör man ju DNA först och tittar på spåren sen. Eller brytspåren. För att om man gör det i omvänd ordning så förstör man ju DNA-möjligheten. Så det var ju en väldigt tur att vi bestämde oss för att titta på DNA också på den här kofoten.
Mm.
För i klykan på den här kofoten sen så fanns det ju en blandbild av offren ifrån Hökensås.
Mm. Men fick ni svar på det innan ni kände till Hökensås? Eller hur gick...
Nej, den här kofoten, svaren från det tog ganska lång tid. Det var framåt höstkanten. Och det var ju efter att vi hade delgivit honom misstanke att vi hade inlett den förundersökningen i Hökensås. Så det kom ju verkligen som en bonus får man ju säga.
Mm, mm. Jag är lite fascinerad över att han trots det då fortsatte neka.
Ja, han var ju bekant med paret i Norrahammar kan man säga, ett visst umgänge.
Mm.
Men paret i Hökensås, det här är alltså en spekulation, jag vet ju inte. Det är bara han som kan berätta om det. Men paret i Hökensås hade han ju bott granne med och haft ett tätare umgänge. Och hans hustru hade väl haft ett ännu tätare umgänge då med kvinnan i Hökensås. Så att, en spekulation är ju att han känslomässigt stod dem närmare och den... Ja, om man uttrycker det sociala skammen kanske var ännu värre då att erkänna det brottet än vad som hände i Norrahammar.
Men då har ni alltså en misstänkt man. Ni har två gärningar som ni är övertygade om att han är skyldig till. Det måste ju...
Vi var inte övertygade om någonting utan... Vi bestämmer oss inte för någonting.
Nej.
Utan vi plockar fram och lägger i den här empiriska högen. Alltså det som är ställt utan rimligt tvivel, den försöker vi då bygga på så att säga. Så vi kommer upp till en nivå så att åklagaren kan väcka åtal.
Mm.
Sen vad vi tror eller tycker och tänker, det får man lämna därhen på något sätt.
Men vad jag menar är att ni måste ändå tänka, kan det vara fler? Kan det finnas annat?
Ja, självklart. Och det föranledde då att vi kontaktade, dels så tittade vi då på kundlistan hur det såg ut med dödligheten där helt enkelt. Fanns det några fler offer där, men det hittade vi inga. Men vi gjorde också så att vi kontaktade kringliggande polisområden, Småland, Skåne, Kalmar, Västra Götaland, Östergötland och begärde in då ärenden där det hade varit totalbrand i fastighet och folk som hade brunnit inne. Och vi gränsade av det ganska mycket för vi tittade då på offren om det fanns någon relation till våran misstänkte där då och vi hittade inget sånt.
Nej.
Jag tror vi tittade på ett 15-tal sådana varenda.
Mm. När du så här efteråt tänker på det här fallet, hur tänker du då?
Ja, det är så att alla människor någon gång, om så att säga tillräckligt många punkter är nedtryckta, så tror jag att de flesta kan döda en annan människa. Men vad gäller den här mannen så var de punkterna ganska få. Och som sagt, det är spekulation från min sida för han har inte berättat om det själv. Men jag tror att den sociala skammen för honom att bli påkommen med att ha lurat de här människorna på pengar var så pass stor så att han valde att hellre då, för att slippa det, så valde han hellre då att röja undan de människorna som nu började kräva tillbaka sina pengar.
Mm.
Och chansa på att det skulle gå vägen. För han levde ju på stor fot med fina bilar och kostymer och resor och allt sånt här då, va? Och hade en yta eller en fasad utåt som jag tror att han var väldigt mån om att behålla till vilket pris som helst. Och jag tror att han tog ganska så rationella beslut med bäring på hans personlighet att göra så här för att klara sig socialt helt enkelt.
På tisdags eftermiddagen föll domen mot mordmisstänkte Zoran Radovanovic i Jönköpings tingsrätt. Han döms till livstidsfängelse för 4 fall av mord och 2 grova mordbränder. Det var i mars 2015 som ett par hittades döda.
Jag hörde eller läste någonstans att om han hade öppnat ett fönster i Norrahammar så hade den villan brunnit ner betydligt mer.
Fastigheten i Norrahammar, där var en stenkåk och tegel och så här då, var väldigt väl isolerad. Medan huset i Hökensås, det var en ren träkåk. Självklart så om branden själv dog ju i Norrahammar, beroende på syrebrist helt enkelt. Och det hade stått och sotat ganska länge, men sen så själv dog den ju då. Så det är klart att om det hade sett likadant ut i Norrahammar som det gjorde i Hökensås så hade det blivit svårare kanske. Men trots det då så hade vi haft även de yttre konklusiva bevisen i alla fall runt själva brottsplatsen. Och det är så man måste tänka, även om man har en brottsplats där det inte finns kanske någon teknisk bevisning alls, så är ju vår ansats alltid ändå primärt att knyta en gärningsman till tid och plats för brottet, oavsett sen vad det kommer för teknisk bevisning. Mm. För att om man då bara ska fokusera på det tekniska, då blir det mentalt svårt och det blir ingen uthållighet i utredningen, för att man kan inte bara förlita sig till det tekniska. Det går ju faktiskt knyta logiskt en gärningsman förhörsvägen utan telefoner, utan teknisk bevisning och allt det där. Och det är ju på något sätt våran livlina många gånger, för det är ju långt ifrån allt det vi har, teknisk bevisning. Mm.
I det här fallet så pratar man ju väldigt mycket om motivet förstås, men för er som utredare, för jag hörde dig diskutera det i ett annat sammanhang, så jag tyckte du uttrycker väldigt bra att motivet är inte egentligen särskilt intressant för er.
Nej, alltså jag har sett utredningar där man då lägger väldigt mycket resurser och energi på att utreda motivet. Och sen kan man tycka sig då komma fram till ett rimligt motiv. Men och på något sätt, det primära måste alltid vara att knyta gärningsmannen till tid och plats för brottet. Sen om man har tur, för man är ju nyfiken naturligtvis, så kan ju gärningsmannen då välja att berätta varför han gjorde det. Men jag vill påstå att i de flesta mordutredningar som sen kommer till domstol så kan de fällas utan att vi vet egentligen varför det här skedde. Det är ju en exklusiv kunskap som gärningsmannen bara har och som man bara kan få ut om han väljer att berätta.
Tack så mycket. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter, mejla då till fallen@ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research och inspelning, David Persson. Ljudsättning, Alexander Martyris. Och exekutiv producent, Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Sveriges Radio och Expressen TV. Och så till sist, missa inte Krimtorsdag på TV3. Efterlyst, följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.